Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
God morgon.
God morgon, det ser jag. Väntade igen.
Mm.
Jag har bestämt mig för att
det var jag som, först. Nu var jag snabbare än du, så att du behöver inte kalla det för att du väntar, älskling. Jag gillar det ändå.
All right. Mm. Okej, vi säger så. Vad har du på hjärtat? Vad ska du prata om idag? Vad tänker du ta upp? Vad är det för mig spännande? Vad är viktigt?
Jag tycker att vi ändå kan börja med någonting som både kan vara egentligen veckans mest aktuella och veckans retro, nämligen försvarsviljan.
Försvarsviljan, just det.
Jag har varit en stor sak på Twitter. Jag vet inte hur många som följer det, men efter Folk och Försvar i Sälen så har det utbrutit någon sorts pseudodiskussion om huruvida vi har en statsminister som skrämmer barn genom att säga att kriget
kommer. Tonläget. Man måste tänka på tonläget i krig.
Ja.
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 Att det är retro menar att det fanns kanske försvarsvilja lite mer förut?
Jag tror att många har vuxit upp i familjer bakåt där man tycker att det är helt naturligt att göra lumpen och försvara det land där man bor.
Mm.
Man behöver inte ens vara född där, utan man helt enkelt bor där och försvarar det. Mm. Men sen uppstår ju sådana här diskussioner om att nu har antalet barnsamtal till BRIS, barnens rätt i samhället, ökat och så vidare och så vidare.
Men om jag förstod BRIS rätt, de var inte så kritiska mot att man pratade om det här, utan de hade mera idéer om hur man ska hantera det när det här liksom är aktuellt.
Mm.
Till skillnad från en del andra som tycker att man ska inte säga ordet krig.
Är det verkligen så otroligt många barn som kastar sig på telefon? Jag vet inte.
Det kanske kan vara det, jag vet inte. Det är ju lite konstigt, för att det känns som om många barn kanske inte uppfostras så mycket av sina föräldrar längre, utan av sociala medier och TikTok.
Ja. Ja.
Det tycker jag man ska lasta föräldrar för.
Någon bär ansvaret.
Ja, därför att man brukar alltid säga så här, och det är så svårt att vara förälder. Och det är klart att det har alltid varit svårt att vara förälder. Och just nu när man är förälder så är det svårt att se till att man håller barnen borta för sånt där. Och att de istället lyssnar på sina föräldrar.
Det är antagligen egentligen själva inbegreppet av att vara förälder, det är att det är någonting svårt man har tagit på sig. Man vet inte exakt hur man ska lösa det.
Jag misstänker att ett större problem är att föräldrarna sitter på sociala medier så mycket så att de inte har tid att ägna sig åt sina barn.
Kanske.
Ja.
Och sen måste jag säga att
om ni hör en massa oljud i bakgrunden
beror det på att det är oljud i bakgrunden.
Ja, vi är i Kapstaden mitt i stan och folk åker ibland motorcykel och sådär.
Ja, så kan det vara. Även på lördagmorgon får de ju göra det. Det är ingen som har förbjudit
det. Det är tillåtet.
Det är okej. Nej, men det som har hänt är väl egentligen att göra en grej där hela vänsterns egen nallebjörns poet faktiskt har gått ut och sagt att han tror att vår försvarsminister önskar sig krig.
Ja, det var ÖB, försvarsminister.
Nej, det var ÖB.
ÖB han gick på. Det var ännu värre. Det var inte ens en politiker, utan det var en tjänsteman.
Ja.
Nej, just det. Och sen så när han då fick mothugg nu i, om det var i förrgår eller igår, av Mikael Tornvig, alltså komikern Mikael Tornvig. Han är ju nämligen officer i grunden. När han då påpekar uppenbara att människor som jobbar i försvaret inte vill ha krig mer än läkare vill ha sjukdom eller motsvarande sådana saker. Brandmän vill ha eldsvådor. Så så får han svar direkt av Greider. Och Greider ger, alltså jag måste säga att där sjönk han lite grann i min aktning. Jag gillar alltid Göran Greider på något sätt. Men där körde han den här enkla, jag skojar ju bara.
Alltså,
det här var ju liksom en, det var en retorisk
figur.
Och det är lustigt att inte ens en komiker förstår det. Fattar du inte skämt? Exakt, fattar du inte skämt?
Åh,
det var det ju inte. Alltså, det var helt uppenbart att han faktiskt tänker sig.
Satte
att
foten människor, i klaveret.
Ja, och det här är ju en sån här gammal föreställning bland den dummare delen av pacifisterna. Att militärer vill ha krig.
Mm.
Det är liksom...
Ja, och sen har väl det här faktiskt följts av att det är en hel del andra vänsterpublikationer, ingen nämnd och ingen glömd, som har faktiskt ställt sig upp och sagt att det är rimligt med ett försvar och det är rimligt att bedöma hotbilden mot Sverige. Så att,
det händer ju väldigt mycket nu som splittrar vänstern. Alltså det här är en sån sak.
Ja.
Följden av konflikten Israel-Hamas är ju en annan.
7 oktober, massaken.
Ja, där Andreas Malm, heter han det? Nej, säger jag fel nu.
Mm.
Den tokiga, tokiga mannen som har hyllats på massa kultursidor i Sverige när han pratar om att spränga oljeledningar och så vidare, eftersom man ska ha någon slags klimatterrorism då. Han har ju försökt säga att man inte ska att man inte ska mörda människor.
Mm.
Men han har ju nu kommit ut och sagt att Hamas angrepp den 7 oktober var en rimlig motståndshandling. Så att nu har ju varit ett cetera som tog avstånd av honom från honom nu.
Ja.
Det här är alltså alla de här grejerna, Ukraina,
7 oktober,
nästan allt det här som händer nu skickar ju liksom chockvågor in i vänstern.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, det har vi inte varit med om riktigt på det här sättet tidigare.
Inte så tydligt,
nej. Så måste man ju säga också att det känns som att Magdalena Andersson har försökt driva sitt parti på ett sätt som inte riktigt fungerar i de här situationerna heller. Hon är lite... Det började med El Hamas, som hon kallade för El Hamas.
Ja, men det kan ju hända. Det kan hända,
men det är ju faktiskt ändå ganska... Ja. Men det försvaret av honom som en person som...
Ja, det var en annan sak.
Nej, men jag menar att oppositionen har lite jobbigt därför att socialdemokratin inte står så rotat som den brukar.
Nej, men det är väl också att de har ju byggt hela... De har ju byggt Sossarnas stora framgång i byggd rätt mycket på att de så att säga inte regerar och inte behöver... egentligen göra någonting kontroversiellt, och därför blir de här frågorna lite jobbiga när det blir, dels blir det jobbigt därför att det blir kontroversiella frågor, dels blir det jobbigt för att de i grund och botten står på samma plats som regeringen. Man vill rösta upp, man tycker inte att Hamas är ett bra gäng och så vidare, och då blir det ju liksom lite svårt att använda det i politiken. Så är det. Men det ser ut som du vill prata om något helt annat nu, känner
jag. Ja, nu kände jag plötsligt att jag fick väldigt nog.
Det blev uttråkad.
Jag tänker på det är kul det där, eller det är inte alls roligt, men vi pratar om hur svårt det är att vara förälder. Det är inte heller enklare att försöka vara förälder åt andras barn. Det visar sig att de här barnen och unga som finns på SIS och HVB-hem, de har ju ingått en del av dem i kriminella gäng, och då rymmer de ju när de blir intagna. Det liksom finns en våg.
Och rymma, det är nästan för avancerat ord, för det är väl praktiken är väl oftast bara att gå ut.
Ja, det kan man göra. Men vet du vad som har varit ett stort men här?
Nej.
Nämligen att när personalen upptäcker att det är någon som avvikt eller är på väg att göra det, då larmar de polisen, fast de gör det med fax.
Med fax?
Med fax.
Det är underbart.
Ja, det betyder alltså att det är ganska svårt att stoppa de här sakerna, för att det kommer för sent.
Det där påminner mig
om... Finns det ens faxa längre?
Ja, det undrar man ju. Det påminner mig lite grann om Evelyn Waughs fina roman Scoop, när en reporter åker till Afrika. Han köper en stor mängd med stavar som är kluvna i toppen för att man ska kunna sätta meddelanden där, och så ska man kunna skicka iväg springare med meddelanden. Det kunde ju vara, det skulle vara ett roligare sätt, men det går nog ungefär lika snabbt som fax.
Ja. Ja, det är sorgligt, men det är någon typ av bristande vuxenhet.
Men beror det här med faxen, jag blev så nyfiken på det här, beror det på att de bara är backwards, att de liksom ligger efter, eller är det någon slags integritetsgrej att man kan sända vissa saker på fax men inte kan sända elektroniskt på andra
sätt? Jag vet inte, men man borde ju kunna lyfta på telefonluren. Jag vet inte.
Ja, men jag tänker det kanske är så här, ibland så stöter man på såna här idiotiska sekretessbestämmelser som gör att man får använda vissa kommunikationer
men inte andra. Ja, ett meddelande från oss här på Hakelius på Pova podd till polisen.
Löst problemet.
Lös det.
Ja. Vi kommunicerar på det här sättet. Vi kanske skulle ha en faxpodd. Det kanske vore kul. En faxpodd. Det tycker jag är bra. När första bloggarna kom, då var det några, jag kommer inte ihåg vem det var, jag tror det var en sportjournalist på Aftonbladet som hade sin pappersblogg. Det tycker jag faktiskt var väldigt roligt. Det vill säga, han skrev en kolumn, men han kallade det för pappersblogg. Ja, det tycker jag var roligt.
Ja.
Jag tänkte berätta om någonting annat jag har noterat här senaste, i varje fall 2 veckor. Och nu ska vi prata om någonting som är publiknipa, nämligen manlig sexualitet.
Oj.
Ja, och kanske till och med manlig sex.
Mm-hmm.
Manligt sex. Alltså, det är någonting konstigt som försiggår på och i närheten av kultursidan, ska jag säga.
Mm.
Alltså, vi pratar både om, framförallt kanske om Svenskan och DN, som ändå är morgontidningar.
Har en prenumererad upplaga, i bästa fall.
Ja, det har de väl fortfarande. De har blivit otroligt intresserade av manlig sexualitet.
Mm.
Och en del av de här grejerna ligger då på det som väl i svenskan heter i dagsidan. Och idén heter insidan, tror jag. Det är ungefär samma. Det är liksom lite touchy-feely.
Eller också tvärtom.
Ja. Nej, det är inte så. Det är på det sättet. Men jag tycker det är intressant. Alltså, de ligger ju då i närheten av kulturen där. De publiceras där ungefär. Och dels är det så där att det finns en undersökning av Åsa Kalmér, tror hon heter. Hon är regissör egentligen, tror jag. Håller på med teater och sånt där. Och hon har intervjuat 21 män om deras sexfantasier.
Mm.
Detta har blivit stora artiklar, både i Svenskan och DN. Och ärligt talat, om man läser de här, alltså DNs rubrik på det här var att mäns favorit är missionärställningen. Det känns ju lite så där att behöva sitta igenom 21 intervjuer där man ska kolla mäns fantasier och så komma fram till missionärställningen. Det är ju lite grann så där.
Då börjar man ju undra över urvalet också.
Det är lite grann som att gå till ett sånt här jättestort glassställe på Gotland där de har 500 smaker och beställa en vanilj.
Mm.
Det är lite, men ja, det var i alla fall. Båda tidningar har gjort en stor sak av det.
Ja.
DN hade nu häromdagen tips och råd om hur man håller den sexuella lågan levande. Råd till män specifikt. Hitta rätt i din sexualitet.
Har den gömt sig?
Ja, Svenskan hade nu i veckan något som jag måste säga, jag tror faktiskt att det var den i särklass mest idiotiska artikel jag läst i en tidning på många år. En av då den här dagsidans medarbetare har börjat dejta AI-flickvänner och skriver ett helt uppslag om hur det här
det
är.
Ja.
Och det är faktiskt, som P.J. Anders Linder skulle säga, kosmisk läsning. Mm. Och det är inte positivt, kan jag säga.
Mm.
Det är så dumt. Så att det är, alltså när han ska göra, han har 2 stycken alternativa AI-flickvänner.
Mm.
Och när han ska göra slut med den ena, då rådgör han med en relationsterapeut eftersom han vill göra slut med henne på ett schysst sätt. Det här är alltså en algoritm. Han
jag läste faktiskt också det där, och där stod ju så här att algoritmen var tvungen att påminna honom om att de här flickvännerna inte var på riktigt, åtminstone en av dem.
När han dansade virtuellt under stjärnorna med den andra, som också skickade honom en citat nakenbild. Alltså, jag vet inte hur en algoritm ser ut när den är naken, men jag undrar om hur som helst. Alltså sammantaget, man skulle kunna prata om just den artikeln i 20 minuter, men alltså sammantaget måste jag säga, varför detta jättestora intresse om mäns sexualitet? Är det något särskilt
spännande?
Du måste
svara, det är ju du som är mannen här, va? Du måste svara.
Ja, men varför ska jag svara bara för att jag är man?
Det känns inte som att det som på något sätt berör dina...
Nej, men jag bara undrar, liksom, är det någonting som har hänt just nu som gör att det är något särskilt mystiskt med mäns sexualitet? Är det någonting som varför måste vi prata om det här?
Jag
förstår det. Jag vet inte.
Därför att vi måste prata om allt. Ja. Annars är vi hemma.
Jo, där. Men då skulle man ju ha lite bättre mix. Då skulle det inte vara så. Jag undrar så här. Egentligen undrar jag, om jag ska vara lite krass.
Mm.
Så det jag undrar är nog egentligen det här. Tror du att folk på de här redaktionerna verkligen är så här intresserade av manlig sexualitet? Eller skriver man så här mycket om manlig sexualitet därför att det får en jävla massa klick?
Jag tror att det är klick.
Det här är alltså du tror att det här är en kommersiell grej.
Bedömningen alltså, är nog det.
Intresset för manlig sexualitet är inte större än det brukar vara, men det klickas mycket.
Ja, det kan vara så här. Det har inte stått i alla tider om manlig sexualitet. Så att när det väl gör det känns man, så kanske man är lite bakom flötet om man inte har läst den här. Ja. Så kanske man inte är jätteintresserad, men det kanske känns som någonting som man borde... Ja, jag vet inte. Men det är ju väldigt... Ja. Jag vet inte, jag tycker det är svårt med AI.
Jag blir nedslagen, för min tumregel är, ju mer man pratar om sex, desto mindre har man.
Det är min tumregel också.
Så det börjar låta som om folk lever i celibat. Ja. Ja, nej, jag vet fan. Nu frågar de, pratade vi om det här för att vi skulle få flera lyssnare? Eller pratade vi om det här för att vi var intresserade av det? Jag hävdar, jag kommer in i döden och hävdar det senare. Jag tycker att det här är ett intressant fenomen.
Ja. Om vi ska prata om någonting som inte har att göra med under midjan utan över midjan, så läste jag en intressant artikel av Pontus Braunehjelm och Magnus Henriksson, som är två forskare som har sagt ifrån nu på Svenska Dagbladet Debatt den 11 januari att man behöver en större satsning på entreprenörer i ekonomin för att det ska hända någonting.
Ja.
Och jag tyckte det var så kul. Det känns som att det känner man nog ganska säker på att ja, det budskapet väntar mig från dem. Men så hade de en take på det här eftersom vi har haft så problem med PISA-mätningarna, apropå det här med vuxna och barn som inte lär sig tillräckligt mycket i skolan.
Mm.
Och då tycker jag att det här var ett jättebra förslag, nämligen att Sverige bör sätta upp mål för hur svenska grundskoleelever ska prestera i PISA. Så man går bakvägen, man sitter inte och väntar med klapprande tänder och oroliga knän, utan man helt enkelt bestämmer att så här bra ska de vara, och så satsar man på det helt enkelt.
Det låter väl klokt så länge det inte blir så där som det kan bli, att man liksom hittar några mätpunkter och sen så håller man på att fuskar sig till bra resultat i just de mätpunkterna. Fuska, det där är ju alltid problemet med det här new public management, när man liksom sätter upp såna här olika måttgrejer, att folk blir helt fixerade vid att göra just dem.
Mm.
Så det hänger ju mycket på hur man konstruerar systemet. Mm. Men jag tycker idén i sig låter väl vettig. Jag har också märkt till, jag har inte sett Pontus Braunehjelm varken i livet eller på bild på många år. Han åldras snyggt tycker jag. Det tycker jag vi kan ge honom.
Grattis. Magnus Henriksson.
Ja, men Magnus har vi sett. Ser vi rätt ofta. Så honom har vi sett kontinuerligt. Pontus har inte sett på flera år.
Ja.
Så jag vill bara säga det. Grattis Pontus. Det går bra det här. Då fick vi en koppling till manlig sexualitet i varje fall.
Ja,
även i
titta
där
hur man än beter sig. Ja, du. Mm. Men hörru du, veckans survival kit, har du något survival kit?
Jag har faktiskt tänkt lite grann. Jag får se om det här passerar ditt nålsöga. Jag tänker så här. Någonting som man verkligen måste ha i ett survival kit är ju en väldigt bra bok. Och jag tänkte tipsa då om en väldigt bra bok. Om man inte tycker att det här låter så kul, eller om man inte känner att man kan läsa så obehindrat på engelska, så kan man välja någonting annat. Men det här är liksom, ser det som en inspiration.
Ja.
Jag har läst nämligen en väldigt fin bok som kom för några år sedan. Jag köpte den för länge sedan, så liksom kom jag aldrig för att läsa den. Men nu har jag gjort det. Och den har den fantastiska titeln The Smell of the Continent. Alltså lukten av kontinenten.
Mm.
Och den handlar om hur britterna började resa på kontinenten efter Napoleonkrigen. Därför att när Napoleon, efter franska revolutionen och Napoleon och så där, så kunde ju britterna liksom under en hel generation i stort sett inte resa. De satt hemma på sin ö där och väntade på att det skulle bli ordning på Europa igen.
Mm.
Och de som britter som var på kontinenten var ju där för att slåss och så det var inte så kul.
Mm.
Men direkt liksom efter Waterloo så börjar britterna resa. Och det här är en fantastisk bok om de 100 åren mellan 1814 och 1914, då när första världskriget bryter ut och det blir bökigt igen.
Mm.
Och hur egentligen hur britterna grundlägger hela den moderna turistindustrin. Och den är fylld av såna här fantastiska... Det är två män som har skrivit den här, Richard Mullen och James Manson heter de.
Mm.
Den är fylld av såna här roliga anekdoter. Men det är också en sån här bok som man är så rolig att läsa därför att den... Det är människor som har läst massor av grundmaterial och hunnit smälta det. Så att de skriver på ett väldigt lätt sätt. Och det här kan man till exempel läsa om William Gladstone, den premiärministern då, som inte direkt var någon glädjegosse, det kan man inte påstå. Att han skickades ut på kontinenten för att försöka hämta hem Lady Lincoln som hade rymt från Lord Lincoln med sin älskare. Och han reste runt mer än 3000 miles i Paris, Marseille, Genève, Milan, Rom, Neapel, Lake Como. Och i Lake Como så försökte han ta sig in i det här parets villa för att liksom få tala med henne. Och han blev inte insläppt. Då försökte han förklä sig till en trubadur med mandolin. Det är helt fantastiska stories. Och jag kan lova att med de här killarna...
Jag känner att det är sant alltså.
Ja, med de här killarnas research så är det sant. Eller man kan läsa om... Det finns ett helt kapitel som handlar om britternas bagage när de reste. Här står det då om en överste Thomas Thornton som kom från Yorkshire. När han då skulle åka från Southampton till kontinenten, till Rouen skulle han åka i september 1814, en av de första då efter Napoleonkrigen, hade han med sig three carriages and his coachman, dog feeders, chief butler, falconer, keeper, two grooms, three hawks, 10 horses, 30 guns, 120 hounds and six traveling companions. Det är
det. Det är som man behöver.
Alltså. Alltså det är först, när jag läser det var första gången jag kände att jag reser lätt. För det tyckte jag var väldigt bra.
Och det gör du ändå inte med moderna mått. Men det kan man inte beskylla dig för.
Men så är bara sådana små saker som är kul också. De citerar en annons i The Times 1901 då, mot slutet av den här perioden mellan 1814 och 1914. Där ett hotell på Rivieran skryter på det här sättet. English comforts. English sanitation, English management, Italian orchestra. Är inte det bra? Då vet man om man är bra på och man inte är bra på.
Jag väntade bara på Italian food, men det skulle tyda på en brittisk självinsikt om att maten där inte är toppen, men det fanns kanske.
Alltså det är faktiskt en av de saker man tar med sig från den här boken, det är att under hela de här 100 åren är britternas fullständiga skräck för vitlök går liksom rakt igenom dem.
Så här vet ni, om ni ska överleva det här så, och orkar ni inte läsa en bok så kan ni, och ändå är intresserade för tiden, så kan ni se filmen Napoleon med Joaquin Phoenix.
Men jag vill bara säga om titeln också, va? The Smell of the Continent, för att det är så bra, det är en så bra titel. Och varför heter den det? Jo, därför att när några av första resenärerna klev i land i Calais då vid 1814, så var det någon som sniffade och sa, åh, vad är det här för hemsk lukt? Då sa guiden, it's the smell of the continent, sir. Mm. Nu är jag färdig. Napoleon.
Vi såg i filmen.
Ja, just det, om Napoleon.
Den helt nyanlända filmen av Ridley Scott.
Ja.
Och där Joaquin Phoenix spelar Napoleon, men också är en av producenterna.
Ja, vad tyckte vi då?
Ja, det är väldigt svårt med så kallade biopics. Alltså det här är ju en historia som då man förväntas känna till i stora drag.
Mm.
Och det gör man ju. Och den är också berättad kronologiskt. Det är också lite svårt. Det är oftast så är väl det rådet att då kan man få fler med sig än om man gör tillbakablickar.
Mm.
Vet du vad jag tyckte? Jag undrade egentligen, varför ska man se den här? Jag tror att Joaquin Phoenix älskade rollen och han tog ut svängarna ordentligt och skådespelade mycket framför kameran. Men jag blev inte så berörd av det. Blev du det?
Nej, jag läste om det var idag eller om det var igår. Läste någonstans att den vi såg var väl liksom drygt 2 timmar.
Mm.
Att det kom någon slags 4 timmars version.
Okej.
Och Ibland är det så. Det händer ju ibland. Mm. Det är ju verkligen inte alltid sant. Men till exempel den långa versionen Apocalypse Now är jättemycket bättre än den korta. Och Dolce Vita.
Den är ju begriplig när den är, i din uncut.
Ja,
då förstår man ju vad det handlar om.
Ja, i den korta versionen i Dolce Vita är faktiskt en ganska dålig film.
Ja,
det är bara
Anita
Ekberg. Det
handlar om Anita Ekberg, ja. Men det gör det ju inte.
Nej, utan den långa versionen är
vi kanske måste
se den långa också.
Ja, men, 4 timmar.
Det är ju lite grann att undvika att svara på din fråga. Men alltså, jag tycker nog att Joaquin Phoenix är ju bra.
Mm.
Och det är ju inte så lätt att spela Napoleon.
Nej.
Därför att hur man än gör det så blir det ju teatraliskt. Liksom, på ett sätt som kan bli löjligt.
Mm.
Det finns ju någonting löjligt över den typen av män. Liksom. Om man inte är i deras närhet omedelbart så kan det bli svårt att gestalta det. Och måste man ju säga att liksom scenografi och sådär, det är ju rätt storslaget.
Ja, det är väldigt snyggt.
Men jag håller med dig, det var lite grann efteråt.
3 av 5 möjliga.
Ja, det var väldigt grann efteråt man kände liksom,
jaha. Men hörru du, nu måste vi ändå ta ett område som vi
inte kan
superdåliga på, det är ju tv.
Ja.
Men nu har Bäst i test med hela Sveriges Babben flyttat. Vi hade ingen
jag vet inte ens vad Bäst i test är.
Bäst i test är ett program där man pratar om saker och ting som är Bäst i test, förstår du? Och,
produkter alltså, är det det handlar om? Du vet inte heller. Du kan det erkänna nu, du vet inte heller.
Jag har faktiskt bara smygtittat en gång.
Ja.
Men poängen är väl här, att i tv-kulturen är det på detta sätt att Babben har ju varit julvärd i SVT.
Ja, det är inte så.
Så det blev inte så väldigt lätt för henne att flytta hela sin liksom, tv-persona till TV4. Mm. Men nu har de gjort det.
Det var väl det engelska bolaget, det läste jag om, som äger rättigheten till den här, som krävde för mycket pengar. Så SVT kunde inte hosta upp dem, så de betalade TV4 istället.
Ja, och jag tycker det är kul för att de utlovar att de har byggt upp studion på exakt samma sätt. Så det ingår säkert också i...
De är lite sura på SVT, tror jag.
Ja, det här programmet heter ju Taskmaster i Storbritannien.
Den här David Sundin heter den, va? Som är den andra programledaren där.
Mm.
Han är ju för mig också en okänd person. Men jag har bara sett honom...
Du kan ju inte påstå att Babben är okänd.
Nej, Babben är okänd. Men han är för mig okänd. Men jag har sett honom 2 gånger, tror jag. Och jag tyckte han var väldigt bra. Han har en sån där Buster Keaton-mimik. Alltså det händer väldigt mycket utan att någonting händer. Han lyfter lite grann på ett ögonbryn. Sådär. Han är helt enkelt... Mm. Bra. Han går igenom rutan, som det hette förr i tiden.
Ja, det gör de båda två.
Ja.
Och sen kan väl jag passa på och kasta in bara då att, att Babben, liksom jag själv, är statsbrudar. Det vill säga jag tycker man kan nämna att vi är medlemmar av en välgörenhetsorganisation som stödjer behövande kvinnor och barn i Storstockholm.
Ja.
Det kan man googla på och sen så kan man alltid hitta ett sätt att bidra.
Det är väl rent av så att du var ordförande och sen är Babben efterträtt dig som ordförande.
Ja, precis.
Så ni är
hon är en utmärkt ordförande för statsbrott.
Till skillnad från den förra. Nej, förlåt. Hon säger
jag började hålla med dig.
Mm. Ja. Ja.
Men du, nu tror jag att vi får
Nu har vi faktiskt prövat våra lyssnares tålamod.
Ja. Men vi tackar för att ni lyssnar.
Ja, och ni som inte lyssnar, er tackar vi inte, men det har ju inte ni.
Nej. Ni kan få reda på det på ett annat sätt och då finns det en lösning. Börja lyssna.
Ja. Ja. Vi säger så, vi lägger av nu. Vi hörs om en vecka. Sköt er.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.